So, er det bra? Så vi tackar dig, du vår väldige Gud, du som är stor över himlen och jorden. Att du kom till oss och du besegrade synd och död och du uppstod igen. Så nu ber vi dig, levande Jesus, tala till oss. Ditt ord förändra oss, bygga upp oss, ge oss liv och mätta oss. Amen. Vi rör oss med bergspredikan den här hösten. Och den är ju liksom ett del av, kan man säga, ett flöde som finns. Där Jesus döps. Han prövas i öknen, kommer tillbaka full av andens kraft och börjar predika och säger: Guds rike är nära. Omvänd er och tro på den här goda nyheten. Så han proklamerar detta och sen börjar han visa Guds rike. Han helar, driver ut demoner. Och det drar ju massor naturligtvis. För sånt är ju spännande. Och det står att mängder av människor kommer alltså från ett stort område. Och då börjar han undervisa om Guds rikes livet. Jag tänker fokusera mest på början här på saligprisningarna. Men jag ska först ge en liten, vad ska man kalla det, vad jag tänker är en förklaring till varför Jesus undervisar som han gör och den alltså trygghet han verkar ha i vad han gör. Alltså han vad ska man kalla det? Han verkar vara ganska bekväm i vilka situationer han än hamnar. Och det tror jag har att göra med vad han tänker att himlen är. När han döps så kommer det en röst från himlen och säger: detta är min son, eller du är min älskade son. Från himlen. Vi lär oss att be: Fader vår som är i himlen. Jesus blev upptagen till himlen. Så var är denna himmel någonstans? När jag förberedde det och tänkte på detta så bara kom jag tänka på en sån här strof i en sång. Långt bortom rymder vida. Känner ni igen det? I det här judiska tänkande då som Jesus levde så delade man in himlarna som det faktiskt står i Bibeln. Den första versen i Bibeln står att Gud skapade himlarna och jorden, står det faktiskt. Men det, i våra översättningar står det himlen därför att vi har lättare att förstå vad det betyder. Men de tänkte sig himlen indelad liksom i olika våningar. Någon skola delade upp den i tre och det fanns någon som hade sju våningar. Men den första himlen är vad vi kallar för atmosfären. Från jorden upp till, ja, någonstans står där luften tar slut. Och Gud är där i himlen. Han är i de andra himlarna också, men han är lika mycket i den första himlen. Därför att det var i den första himlen som judarna, alltså Bibelns författare, upplevde Gud. Va? Det var här i den första himlen, i atmosfären. Man såg vad han gjorde, man hörde hans röst. Han är inte långt borta, va? Det är inte långt bortom rymden vida, utan det är här. Paulus säger när han pratar med några greker att Gud som vi lever och rör oss i, han är nära. Jag tänker att Jesus levde i detta och kunde se vad hans far håller på med. Därför han är så att säga bara ett skynke bort, om man säger så. Han är nära, och det var den tryggheten, den basen för vad Jesus gör och säger. Matteus 5 då. När Jesus såg alla folkskarorna, alltså de som hade kommit för att se och vara med om helande och under och tecken, så gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem och sa: saliga är de som är fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man ju profeterna före er. När man läser om vad människor har skrivit om den här texten, så är det liksom en dit och en dit och en dit. Och den har skapat konstiga läror. Den har skapat fattigdomsideal. Den har skapat lagiskhet. Den har skapat en lära om att det finns flera olika rättfärdigheter från Gud. En som vi får när vi kommer till tro, och en som har att göra med Guds rike. Jag ska försöka ge en bild av i alla fall vad jag har kommit fram till nu. Och det som är, man behöver tänka på, det som är uppenbart direkt, är att det här är ingen uppmaning till någonting. Det är konstateranden. Så här är det, säger han. Det är först på slutet då, när han säger gläd er. Där kommer en uppmaning. Men inte tidigare. Jag tänker mig att tänker in i den här situationen, alltså det är alla de här människorna som har kommit. Och Jesus är där, han undervisar sina lärjungar, men de andra hör ju också. Och är där som inom synhåll och räckhåll. Jag tänker mig att Jesus står där, så säger han ser en fattig, han ser en ödmjuk, han ser en sjuk. Så exemplifierar han genom att liksom på något sätt visa på de här människorna som är där. Och nu är det ju så här att vi har ju fått till oss saligprisningarna genom århundradets undervisning och predikan. På något sätt har det här blivit, det är fint att vara salig, eller hur? Och på något sätt har det spilt över då, liksom att ja, men det är kanske lite fint att vara fattig. Lite fint att vara lite förföljd. På den tiden var det inte det. En fattig var utanför Guds välsignelse. Om ni har läst Jobb så råkar han ut för hemska saker. Och det står om honom att han var den rättfärdigaste mannen på jorden enligt Guds åsikt. Men Jobbs vänner, de ska ha fram, vad har du gjort Jobb för att drabbas av allt detta? Så man kan alltså de menar sig kunna läsa av. Går det bra för dig och då är du välsignad av Gud. Går det inte bra, då är du inte välsignad av Gud. Och här kommer Jesus och bara vänder upp och ner på detta. Han kanske kunde ha sagt, ja, salig är den spetälske. För han ska bli helad. Salig är den här prostituerade kvinnan, för hon ska bli upprättad. Man kan ju bara fundera på vad skulle han sagt idag. Salig är den arbetslöse. Eller salig är arbetsnarkomanen. Salig är anorektiken. Salig är den överviktiga. Ni kan ju fylla på listan med de som är förlorarna i dagens samhälle. De som vi ser ner på och tänker, de är hopplösa. Jag tänker mig att Jesus kommer. Och när han undervisar så utmanar han etablissemangets värderingar. Va? Och vänder upp och ner på det. Och när han gör det så minns människor vad han har sagt. Det är för att det, boom, träffar dem. De behöver inte skriva ner det i en anteckningsbok. Eller spela in det på sin telefon. Man minns det. Det är för att det har liksom... Jag bara tar ett exempel till. Vi pratade här om kvällen om hemma att Jesus hade blivit hembjuden till en farisé. Och så var grannarna där som var liksom i farisens klass, om man säger så, i samhället. Då säger Jesus så här: när ni bjuder hem någon, då ska ni inte bjuda hem dem som kan bjuda tillbaka. Ni ska bjuda hem dem som är fattiga ute på gatan och så vidare. Och jag tänker att den farisén, han kom ihåg det. Vad Jesus hade undervisat. Whoops, vänder upp och ner på det. Så varför är den fattige salig då? Kontexten för vad Jesus pratar om är Guds rike. Så jag tänker att han menar att när den fattige blir berörd, träffad av Guds rike, då är han salig. Saligheten ligger inte i omständigheterna, utan ligger i kopplingen till Guds rike. Och då spelar omständigheterna ingen roll. Det är för att skaparen själv med alla sina resurser är där. Jag tänker att man kanske kan vända på det också då. Den rike kan också vara salig i Guds rike. Men Jesus ger också varningar till den rike. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett litet nålsöga. Det är inte ens så stort. Än för en rik att komma in i himlen. Och det var också en sån där sak som gjorde människor upprörda. För lärjungarna sa, ja men vem kan då bli räddad? För Gud är allt möjligt, sa Jesus. Man kan ju studera de som Jesus kallar till sig. Fiskare i Kapernaum. Inte speciellt högutbildade. En tulltjänsteman som samarbetar med den romerska ockupationsmakten. Aj, 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 aj. En terrorist som tänkte sig att det är okej att döda romare. Inte så hög status i samhället. Och till och med Jesus själva från Nasaret, där man sa, kan något gott komma från Nasaret? Paulus skriver till någon församling att det var inte många bland er som tillhörde de rika och välbärgade när ni blev kallade. Ja, och så här kan jag mata på en stund, men det ska jag inte göra. När Jesus sen fortsätter undervisningen i bergspredikan så pratar han om lagen. Han pratar om bön och fasta, hur det ska gå till. Och det som är så oerhört tydligt är att Jesus är så ointresserad av det yttre. Han är ute efter hjärtat. Ni har hört att det är sagt, men jag säger det. Här kommer han också in och vänder upp och ner på saker och ting. En farisé kunde säga, jag har inte dödat någon. Och Jesus säger, nej. Men vad tänker du då här inne? Tänker du att jag är en idiot? Då kommer du att bli dömd för det. Är ditt motiv för att be att människor ska höra hur fina böner du ber? Du kan alla de rätta orden och människor tycker, åh, så fint. Okej, säger Jesus. Du får din lön här och nu. Men går du in ensam i din kammare och ber till Gud, det bara han ser, då kommer du få lön från Gud. Så han liksom vill skala undan lagren och möta oss och träffa oss liksom här inne på våra motiv, våra attityder. Och de behöver helt enkelt förändras, våra motiv och våra attityder. Och ska man då gå den här, så att säga, lagiska vägen, då ska man ju liksom försöka. Man kommer dit. Sen kommer man liksom inte längre, va? Skärp dig. Och vi kan ju skärpa oss till, alltså vi kan ju ändra beteende. Därför vi kan lära oss ett beteende. Vi kan lära oss att inte slå tillbaks varken med knytnäven eller mord. Men här inne tänker vi att du din. Du din. Så vad? Jag tänker att jag kan inte lyfta mig själv. Jag kan inte förändra mig själv. Ska någon lyfta mig så måste någon annan komma och göra det, va? Men jag skulle be Rickard här, kom, lyft mig nu. Om han orkar, det vet jag inte. Men vi måste ha någon annan. Och här kommer vi tillbaka till det romarbrevet som Rickard började med. Gud bevisar kärleken till oss genom att han låter Jesus dö för oss medan vi fortfarande var syndare. Så vi kan inte ändra Guds kärlek till oss genom att skärpa oss. För han gjorde allt det redan innan vi skärpte oss. Men om vi som var Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Jesus var inte färdig. Han är död på korset. Han uppstod ju. Och hans uppståndelseliv räddar oss idag. Jag tänker att det är det livet som förändrar oss inifrån. Paulus skriver att nu lever inte mera jag mer. Utan Kristus lever i mig. Och tänk om vi så att säga kan koppla in oss på det livet här inne. Och leva det livet. Att öva oss i det på något sätt. Det kanske är någonting vi behöver prata mer om. Två saker att avsluta med. Galaterbrevet 5. Andens frukter. Kärlek, glädje, frid, tålamod och så vidare. Det är sånt vi vill ha. Men det står att det är inte mina frukter. Eller hur? Det är andens frukter. De som lever efter Guds ande. I honom och henne kommer de här frukterna. Så det är lite, det är återigen det här, någon annan. Jag vill till någon annan än jag själv bara, va? Jag måste vara med i det. Jag ska bara då vilja sluta med en bild som det finns livets flod som rinner fram från Guds tron. Ungefär så står det väl, va? Någon nickar här. det står den här floden att det verkar som att den blir vidare och djupare ju längre från tronen den kommer på något sätt, va? Och jag tänker att det är den uppståndne Jesu liv, denna flod. Och vi kan få gå ner i den tills jag inte ens bottnar längre, va? Och då gäller det att slappna av. För det är då man kan flyta. Och flyta med denna flod. Och låta sig förändras. Jag vet att detta låter väldigt passivt. Och jag tror att det är det. På många sätt, va? Men jag är också övertygad om att på den här resan så kommer det vara tillfällen när Jesus frågar: jaha, Rickard, vad vill du då? Det är inte så att han kopplar bort oss, eller vi ska koppla bort oss. Där sätter jag punkt med denna, som jag tror är en inbjudan från Jesus, att gå ner i floden och låt den ta dig dit den vill och förändra dig inifrån. Försök inte bli mer än vad Gud vill. Försök inte bli heligare än vad Gud är. Försök inte bli mer andlig än vad du är skapad till. För du är inte skapad till en ande, du är skapad till en människa med ande, kropp och själ. Tack Jesus för vad du har gjort. Och tack för vad du gör. Hjälp oss att samarbeta med dig. Hjälp oss att ställa oss till förfogande för vad du vill göra i våra liv. Tack för att du omsluter oss i kärlek. Och tålamod och godhet. Amen.